Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag förmiddag. Man ska alltid vara nyfiken på någon. Den här morgonen så är jag nyfiken på Titti Kvarnström. God morgon, eller så är det morgon för dig den här tiden?
Det är tidig morgon för mig, får man väl säga.
Småbarnsföräldern då liksom?
Ja, och jag har jobbat i restaurangbranschen i så många år så min dygnsrytm, ja, den är lite senare lagd.
Är det så?
Så är det.
Ja, men du, alltså, en vanlig så här veckodag alltså, i restaurangbranschen, alltså, hur dags börjar du då?
Ja, nu så är det lite av och till så, men om man tänker sig liksom en sån här dag när man kör ett bord och kök till exempel, som ju är ett kvällsarrangemang, då kommer gästerna vid sextiden eller vid sjutiden kanske, och då har vi ju varit inne och förberett maten och vinet och restaurangen i några timmar, men sen, ja, då är vi färdiga vid ett-tiden kanske. Det kan ju vara ganska lagom, tycker jag.
Är det en knepig bransch när man har småbarn?
Du, men jag har ju levt med detta liksom så länge, man hör så ofta att det är en förfärlig bransch och det är jobbiga arbetstider och man måste jobba kvällar och helger. Du, det är så bra nu när vi har småbarn, för att vi är två stycken som jobbar med detta och jag kan lägga mina tider lite grann så att jag jobbar dag, min man jobbar kväll. Ja, vi är liksom helt självförsörjande på barnpassning för tillfället.
Ja, vi är fantastiskt.
Ja, utmärkt.
Det var inte tänkt att det skulle bli restaurangbranschen. Är du från en klassisk restaurangfamilj?
Nej, jag är inte det. Jag kommer från en akademikerfamilj och jag tyckte matte var roligt i skolan. Jag tyckte fysik var roligt i skolan. Det var också teknik som jag pluggade på gymnasiet. Men sen fick jag av en ren tillfällighet fick jag ett sommarjobb i ett storkök. Och där fick jag en riktig aha-upplevelse att, men wow, så här kan livet också vara. Det kan vara konstruktivt och konkret och man gör faktiskt någonting med händerna. Det var en fantastisk känsla.
Har du haft nytta av det där som du började med? Alltså i matlagningen, alltså det rent tekniska, det matematiska, att räkna ut recepten in i minsta?
Ja, men konstigt nog så tycker jag nog att jag har haft stor nytta av det ändå. Alltså, matten är ju liksom alltid med där om man tittar på recept eller man ska räkna upp mängder. Kemin har jag haft en del nytta av också. Mm. Så där man vet från flytande till fast form i stekpannan till exempel.
Varför blev det inte... Alltså, hoppade du av skolan eller vad hände?
Nej, jag är en envis person så jag hade bestämt mig för att jag skulle läsa teori. Mm. Liksom, så att jag fortsatte med det ett tag. Men nej, sen tappade jag bara lusten och liksom blev så där enormt skoltrött som man bara kan bli när man är precis under 20 års strecket. Men jag fick väl en liten livskris och så funderade på vad 17 ska jag göra nu när jag tydligen inte är den som jag trodde att jag var. Så tänkte jag att ja, men det här med restaurang, det var ju ganska kul faktiskt. Jag kan väl göra det ett tag.
Men var det passionen för maten? Så var det som drog dig in i köket då när du gav dig in i branschen?
Nej, för mig så var det snarare alltså vardagen, livsstilen. Att skapa någonting liksom verkligen konkret, skapa någonting fysiskt. Och så att det då genast kommer till användning också. Kommer folk till gagn och glädje. Och någonting som också särskilt fascinerade mig, som jag verkligen uppskattade i början. Det var att man kommer in på morgonen till liksom ett helt rent nedstädat kök. Man gör det man ska under dagen, man liksom skapar någonting, maten äts upp och sen så städar man ner och så har man en helt ren duk. Liksom. En helt,
lite tabula rasa sådär, liksom tomt och så.
Ja, och det var så skönt att liksom få ett så tydligt avslut och så kommer man in liksom nästa dag och då är det helt rent och förberett och man kan liksom bara sätta igång.
Vad var den första paradrätten du gjorde som du kan minnas att du har lagat? I din uppväxt och även innan kanske? Sådär som det första du har lagat?
Oj, ja, men det måste vara ett pannkakor eller någonting i den här stilen.
Okej. Okay. Gör du grymma pannkakor fortfarande eller?
Det är inte så ofta.
Inte så ofta, nej.
Men det ska ju vara sådär riktigt när andan faller på. Liksom, man är sådär riktigt pannkaksugen och då blir det såklart landsgodast också.
Är det inte så? Jag upptäckte i alla fall när jag själv skaffade barn att man hittade kärleken till mycket av de här gamla klassiska recepten som man kanske inte gör lika ofta. Du kanske har gjort dem på restaurangerna i och för sig.
Men... Ja, men det är väl en kombination av att man själv blir nostalgisk när man får barn. Uh-huh. Och att de här klassiska rätterna, men man kan experimentera mycket i köket och man kan ju kreera spännande saker. Men de här klassiska rätterna, de är ju verkligen verkligen välbeprövade. Alltså det är inte av en slump som vi äter lingon till köttbullarna, utan det är ju faktiskt, det är något gott med någonting sött och lite syrligt och strävt till köttbullarna, och gräddsåsen liksom kompletterar det, eller torsk med senapsås. Det är ju inga, det är ingen slump att det är just den kombinationen, utan det här är ju verkligen recept som har prövats av generationer och förfinats i sina kombinationer. Så man ska verkligen inte förakta klassikerna när det kommer till smakkombinationer.
Tuff bransch jag ser in för att vara, alltså vara kvinna. För historiskt sett har det varit ett väldigt mansdominerat yrke. Liksom. Hur upplevde du det när du klev in i branschen då? Hur många år sedan är det förresten när du började jobba professionellt efter restaurangskola?
Det är 20 år sedan nästan.
Ja. Wow.
Ja.
Hur du har upplevt när du kom in som ung kvinna?
Det var ingenting som jag reflekterade över. Däremot så uppskattade jag mycket liksom i köksmiljön att det är väldigt liksom tydligt. Alltså det är liksom tydliga besked. Det är inget att, och kan du om ifall att, och jag tycker lite grann skulle önska någonting kanske så. Utan det är, gör det här nu på den här tiden. Igen, väldigt konkret. Mm. Ja.
Jargongen och sånt liksom. Alltså det är kanske som med alla så lite halvstressade jobb, att det blir liksom rätt så att man får lite skinn på näsan.
Ja, det får man ju ha. Alltså det, stress plockar ju inte alltid fram det bästa ur människor. Det får man ju vara medveten om. Sen så är det ju det någonting, alltså det där är en mognadsfråga också, och lite grann liksom en trygghetsfråga. Alltså desto yngre team och desto yngre kökschef, desto fler fula ord skulle jag vilja säga är det generellt i köken.
Hur har du, så här, alltså jag kan tänka mig att det är en bransch som sliter också, kan jag tänka då, va? För det är både sena timmar, väldigt hög stress och press liksom. Har du kunnat backa undan där och hitta ditt lugn någonstans under de åren i den här lite hektiska branschen?
Jag älskar tempot. Jag älskar den där pulsen. Jag älskar jargongen. Jag älskar att kunna slänga käft lite kärvänligt liksom med kollegorna, så förutsättningen är såklart alla införstådda. Men nej, jag har inte känt det behovet. Jag bara tycker att det är en fantastisk bransch att få vara en del av.
Men du, vad har du, för vi har alla något ställe där vi behöver gå för att hitta lugnet och så här, samla lite energi. Vad har ditt ställe varit genom åren?
Det har varit naturen, trädgården, alltså stadens parker. Det kan ju också vara min lilla läshörna, kanske.
Okej, vad läser du just nu?
Just nu, men jag hinner inte mer än ta upp en bok innan jag blir tvungen att lägga ner den igen. Men jag fick ju Ålevangeliet i julklapp som jag knappt har hunnit öppna.
Det blir en liten favorit faktiskt.
Mm. Och annars så får jag smygläsa hörböcker då, för att nu så har ju Lilleman blivit jättenyfiken på, så fort man tar fram mobilen och liksom det lyser någonting. Så ja, det gäller att stoppa undan den snabbt och så smyglyssna på någonting då, som i hörboksformat.
Första kvinnan som får en stjärna i Guide Michelin, alltså berätta den känslan 2015, Bloom in the Park.
Oj, det är liksom fortfarande svårt att sätta ord på det, trots att det är väldigt nära 5 år sedan nu. Men det var så oväntat. På den tiden låter som det var jättelänge sedan.
Saigon 68
det är
liksom.
Så. Men då testade ju Michelin-guiden bara i städer av en viss storlek utanför huvudländerna. Så att det var, gränsen gick vid 500 000 invånare. Och Malmö med sina knappa 300 000 var ju liksom inte ens i närheten. Och jag trodde inte i min vildaste fantasi att Michelin-guiden skulle utökas. För att jag tänkte någonstans där att de håller på att trycka liksom guideböcker i en digital värld. Någonstans måste de också tjäna pengar, eller åtminstone liksom få det där att gå plus minus noll. Och det kostar ju såklart att skicka runt testare som ska äta och resa och bo och sådär. Ja, men jag trodde bara aldrig att det skulle hända. Jag trodde inte att liksom möjligheten fanns. Dagen innan den nya guiden skulle komma ut, och då hade de ju gått ut med någon sorts pressrelease att den skulle utökas, men det vet man ju inte om det är geografiskt eller på vilket sätt det var, hade inte jag fått klart för mig i alla fall. Men så ringde det en reporter från Sydsvenskan och frågade, men kan inte vi ses imorgon bitti när den nya guiden släpps? då tänkte jag att jaha,
du är lite jinxad
där. Nu förstår jag liksom varför frågan kommer. Då är vi väl stjärntippade då på något sätt, eller det finns liksom någon som tycker att det skulle kunna vara. Och då kan det ju två saker hända. Antingen får vi en stjärna eller så får vi inte en stjärna.
Och så står
det
där med stjärna,
så, så blir det ju bra. Men får vi inte det, då kommer ju frågan bli: varför fick ni inte det? Och det är ju en jävligt jobbig fråga, för att den kan man ju inte svara på själv. Det får man ju fråga de som då inte delar ut.
Men när du fick beskedet, vad var känslan där precis när de berättade för dig?
Ja, men det tog ett tag att ta in det. Det var så surrealistiskt, jag trodde ju inte att det skulle hända.
Kan du jämföra med något annat i livet, liksom den känslan? Alltså när man får det, för det är en väldigt fin utmärkelse, ska vi säga, att få en restaurangvärld, en
stjärna. Ja, men lite som att fylla jämnt. Ja, men hur känns det nu när du är 25? Okay. Det är också svårt att svara på. Eller 30. Ja. Hur känns det nu att vara 30?
Ja, just det. Ja, jag undrar. Jag är fortfarande 25 själv, så jag vet inte.
Därför
jag drog till med det. För evigt 25. Nej, men du, har du någon gång så här forskat i vad är det som gör att man får den där stjärnan? Är det de små detaljerna? Är det servisen? Är det något speciellt med valet av mat på din meny?
Ja, det är väl en kombination av det där. Alltså om man läser guidens egna kriterier, så står det att det är maten som bedöms och ingenting annat.
Right, tänker du då?
Eller det, ja, jag tänker att det är väl det som de har som ambition att göra, men de är ju inte heller mer än människor. Det är ju omöjligt att inte låta sig påverkas av en ambiance eller en akustik eller liksom andra saker runt omkring. Och det är klart att en restaurangs inredning eller visuella uttryck ger ju också en ledtråd till restaurangens ambition. Men alltså det är maten som ska bedömas.
Vet man om kommer de oannonserat, eller vet man när det så att går det så att nu är de på gång, nu är de på gång här, ska kolla.
Ja, förr så kunde man, alltså nu så är ju allting så digitalt, och idag kan liksom testaren vara vem som helst. Det kan vara en ung kvinna, det kan vara liksom, men för ett antal år sedan då var det väldigt väldigt stereotypt. Mm. Det var en vit man med fransk accent och liksom, som man såg på magen att han var matglad. Och som kom bokade för två, och som kom ensam och sen satt och gjorde anteckningar i smyg under bordet. Men idag så är man, alla har ju sin telefon med sig, ja. Och om man går på den typen av restaurang så kanske man gärna vill fota maten. Så att idag är det svårare att säga vem det är. Men då gick ju telefonerna heta också. Mm. Hade man en sån i matsalen så ringde man ju såklart grannkrogen. Har ni haft någon sån? Ja, nu har jag en. Ja, kanske kommer imorgon, då får ni liksom hålla ögonen. Den öppnas och dyker upp där också. Ja, men då var det. Visst, vi kände väl på oss att det var...
Men du, den här klassiska mobiltelefonen på en restaurang på 2000-talet. Blir du störd som kock och sen när de plötsligt plockar fram och ska fota?
Ja, jag kan tycka att det är lite irriterande, för att mat är, det är förgänglig konst. Den ska vara det. Den ska upplevas på plats. Den ska alltså både syn och doft och smak. Men jag fattar ju att det är en grej att hålla på och fota mat för att man vill komma ihåg det. Och det är klart att äter man en meny också med 7, 8, 12 rätter, så jag kommer inte heller ihåg allting. Det gör jag inte.
Inspiration är ju viktigt i din bransch. Vad hittar du din inspiration?
Ja, men det kan vara en lång process som kan vara, ja, men som är influerad av olika saker. Alltså dels är det årstiden, det är de råvaror som finns i säsong. Det kan vara i kontakt också med liksom uppfödare, om det nu ska vara något kött med på menyn. Och sen så är det liksom en kombination av råvaror och olika tekniker för att framhäva olika smaker. Då kan det ju vara att man, alltså det är saker som händer parallellt. Man provar råvaror liksom på måndagen, och sen så får man en idé om att göra liksom, eller prova någon annan teknik på tisdagen, och sen så kanske det visar sig att de två kan vara intressanta ihop, och så lägger man till någonting som man kanske har gjort innan, som man vet att ja, men det här behöver balanseras med någonting krämigt eller syrligt eller knaprigt eller vad det nu är. Men det kan ju också vara en medveten process där man faktiskt liksom analyserar och går in och äter medvetet. Och jag är ju cirkelskadad, så att när jag äter någonting, lite oavsett vad det är, så rasslar det liksom snabbt igenom i skallen. Hur är det med sältan? Hur är det med sötman? Hur är det med syran? Hur är det med bäskan? Hur är konsistensen? Där går det liksom blixtsnabbt, så det är kanske inte så mycket någonting som jag reflekterar över så konkret, men det har jag gjort en gång från början, så har jag ju verkligen tragglat liksom in så, ja. Detta, och det är ju varje liksom sked av någonting som man smakar i köket, så ska man ju gå igenom, ja men kolla av alla grundsmakerna och så se hur de här.
Det låter väldigt strukturerat, det processen. Det låter som att den naturvetaren och teknologen som du var från allra första början har nytta av det, alltså även just det här är logiskt så.
Ja, så kanske det.
Vad är du mest stolt över om du har skapat av de rätterna du har gjort så här långt i din fantastiska kockkarriär?
Tycker jag att det är väldigt roligt att jobba med inälvsmat och särskilt att ta tillvara på de här bitarna som alldeles för sällan äter, eller som vi kanske inte är som någon tradition av att äta i Sverige. Jag tycker att testiklar är en fantastisk råvara som är så underskattad. Om man bara liksom låter bli att reflektera för mycket av liksom vilken del det är. För gör man det oavsett vilken del det är, om du börjar liksom oxfilé, om du börjar reflektera över liksom vilken del det är, vilken muskel det är och vad den har för funktion, då blir det också lite oaptitligt. Vi behöver liksom avdramatisera det där, för att det är, om man nu har haft ihjäl en annan levande varor, så då har vi banne mig ett ansvar också att ta hand om det på bästa sätt. Att
kött kom vi in på, alltså, kom dagligen bara nu här när vi sitter här och pratar, så kommer det någon ny undersökning om att hur farligt det är med rött kött och kyckling, och till och med nu är bara fisk och bönor och nötter vi ska äta, om man ska tro alla forskare. Alltså vår relation till kött i västvärlden idag.
Problematisk.
Är det så? Har vi blivit, att vi tar för mycket och istället...
Eller vad är, ja, vi behöver gå tillbaka. Jag tror vi behöver backa bandet lite grann och så äta kött så som man gjorde för kanske för 50 år sedan, när man faktiskt åt vegetariskt måndag till fredag. Sen så var det söndagssteken. Då var det liksom en grej. Då var det någonting att se fram emot. Och mer kött än så behöver vi ju verkligen inte heller. Men vi har ju levt i tider av överflöd, där vi har kunnat lyxa till det liksom varenda dag, tre gånger om dagen, med animaliska produkter. Och det är ju inte nödvändigt, men det är ju inte heller någon... Ibland så verkar det som att det skulle vara någon sorts mänsklig rättighet att få äta kött tre gånger om dagen, och det är det inte.
Restaurangkarriären innan Blumen the Park... Du var i Berlin i några år, spännande efter att ha gått restaurangskolan, varit i Köpenhamn och jobbat där. Alltså berätta om Berlin som matstad.
Jag var på väg till Frankrike och så skulle jag mellanlanda i Berlin bara ett tag. Och jag tänkte att Berlin eller Tyskland överhuvudtaget, det är väl inte så intressant kulinariskt. Frankrike är ändå någonstans den moderna gastronomins vagga, så att där finns det ju kunskap att hämta. Och tänkte att jag stannar lite grann här i Surkollens förlovande land och liksom njuter av andra saker, för Berlin finns ju mycket kultur och musik och historia och andra saker att uppleva. Och så upptäckte jag att Berlin är en liksom en gastronomisk pärla där det verkligen bubblar av kreativitet och skaparlust och nytänkande, framförallt inom matlagningen. Och varför känner vi inte till det i Sverige? Ja, men vi är väldigt liksom anglofila här. Vi tittar bara på engelskspråkiga länder, så det med tyska är lite svårt, och så liksom blir det en vit fläck på kartan generellt. Men det hände också väldigt mycket i Berlins gastronomiska värld under den här perioden. Alltså det verkligen exploderade i kvalitet och kreativitet och skaparlusta.
Vad har du tagit med dig förutom att du träffade din man nere i Berlin?
Ja, man måste ju ha någon souvenir med sig hem, ja, så precis, att jag plockar med mig sådant.
Yes. Om man ska ta sig ner till Berlin, har du några sådana speciella pärlor, alltså i restaurangvärlden, som man inte skulle få missa, som du minns?
Jo, men det finns många pärlor. Jag vill särskilt, alltså man vill gå och äta bra och gott och mycket och länge och liksom vill göra en hel kväll av det, så vill jag varmt rekommendera Bandol. En liten, pytteliten restaurang, men där man liksom verkligen får åtnjuta kockens och servitörens liksom fulla uppmärksamhet. Helt fantastiskt. Ruts Weinbar är också...
Var där du jobbade?
Där har jag jobbat. Ja. Så att jag, ja.
Partymålet lite så.
Ja, precis. Inte helt uppartigt. Men också en fantastisk restaurang som har fortsatt att utvecklats och liksom verkligen kommit liksom till ännu högre höjden än när när jag var en del av det teamet, också helt klart värt ett besök. Lilla patisseriet Jubel, om man är i Prenzlauerberg. Fantastiska små bakverk, helt överkomliga priser, jättegott kaffe. Drivs av två tjejer som bara är superpassionerade restaurangmänniskor.
Bästa dönerkebaben, var hittar man den? Alltså jag försökte hitta den när jag var i Berlin, eller varit i Berlin mina gånger. Alltså jag hittar nya ställen hela tiden. Men...
Mm, ja, det finns många, den är svår. Men Hackersmarkt, där finns det en riktigt bra. Alltså generellt, en bra döner, det är ju på ett ställe där det är stor omsättning på råvarorna. Så att överallt där det är kö, skulle jag vilja säga. Men Hackersmarkt, där är ett stort... Det är en stort dönerställe, så de är väl en 8 pers som liksom bara står och tar hand om den här kön som ska utfodras.
Streetfood kom vi osvikligen in på, och falafel som är en del av Malmö. Din passion för falafel, alltså en bra falafel, hur ska den smaka i dina smaklökar?
Ja, men en bra falafel ska vara kryddig, den ska vara riktigt knaprig på utsidan och den ska vara mjuk och ha lite sån här, ja, men den får inte vara liksom helt mosig på insidan, utan den ska vara lite bitar i den, ska vara liksom lite bett i den. Och så är det superviktigt med falafel att det har varit rätt temperatur på oljan, så att inte oljan har trängt in i falafeln, utan den ska bara precis vara knaprig utanpå, det får liksom inte vara sågigt av olja inuti.
Halvjonkig olja på den då. Du, vi tävlar i falafeln här i Malmö och i södra Sverige, i Danmark också. Berätta om idén till falafeltävlingen.
Falafel har på något sätt, det har ju blivit liksom Malmö street food nummer ett. Och det finns falafel i vartenda hörn. Det finns, ja, men det är så, ja, Berlin har dönerkebaben, Malmö har falafeln. Och det är liksom, det är så tydligt. Och jag menar, vi har ju en stor andel Malmöbor som kommer från Mellanöstern och liksom de trakterna. Och man kan ju ha olika åsikter om politik och religion och liksom allt möjligt annat. Men falafeln är så harmlös, ja. Och den är så bra. Och den är vegetarisk och den är klimatsmart och den är nyttig och den är billig och den liksom finns tillgänglig överallt. Det finns bara bra saker med falafel, alla kan äta den.
Och vad väcktes idén med just att ni skulle tävla om den bästa falafeln där?
Malmö har ju liksom världens bästa falafel, det vet vi ju. Men...
Det tycker vi i varje fall.
Ja, det vet ju vi Malmöbor. Det fanns väl en önskan hos mig att lyfta stoltheten hos falafelkockarna, hos falafelmakarna. Att också hitta en brygga mellan Malmös gastronomi och falafelkockarna. För det har varit, jag vet inte, på något sätt så har det känts som riktiga restauranger och sen så liksom falafelhak och så har det inte riktigt, ja men, ja, det behövdes liksom en brygga däremellan. Jag menar, det är också ett hantverk, det är ingenting som man liksom bara, vem som helst hoppar in och ställer sig och gör, utan det krävs ju liksom, ja men, kunskap och både teoretisk kunskap och liksom hantverkskunskap. Det är ju öva och så liksom att få till det. Och eftersom det är så, ja men det är ju så nischat, så gör det ju extra nördigt och extra intressant. Och om vi då kunde på något sätt liksom knyta ihop det med världens alla falafelmakare och liksom på något sätt, ja men hitta det där att, ja men det är inte bara liksom falafelkockar på något liksom så här, de här, jag är inte med i momsklubben liksom, utan att det är faktiskt seriösa människor som lever på sitt hantverk.
Kan man göra fine dining av en falafel? Har det någonstans på menyn?
Ja, men det finns många fine dining restauranger där falafeln har hittat in.
Har den hittat in någon, på någon av dina menyer genom åren?
Ja, såklart. Och jag vet att Alexander Sjögren som driver restaurang Mutantur, han har ju falafel på menyn, om inte annat.
2020, vad finns kvar att göra nu de närmaste åren framöver i ditt kockliv, Titti? Vad skulle du vilja göra? Vad har du för drömmar kvar att göra efter en stjärna Guide Michelin? En till?
Ja, kanske någon gång i framtiden, men inte just nu. Just nu så driver jag visionen av att skapa en gastronomisk destination på Nobeltorget. Det är en sån härlig knytpunkt knutpunkt. Det är liksom en, ja men, ja, det bor så många människor där. Många har en anknytning till Nobeltorget, men det är få som stannar upp. Men att få ihop liksom den här...
Det är spännande kvarter.
Det är jättespännande kvarter och där finns så mycket möjligheter. Vi har kommit en bra bit på vägen, men vi har fortfarande långt kvar. Så att jag ser fram emot att liksom fortsätta utveckla men den gastronomiska destinationen helt enkelt på folkmat och möten.
Precis, innan jag släpper iväg dig för att laga mat eller njuta av lördagen, så tänker jag att alltså, du har gett mig massor med goda klokskaper här med matens underbar värld. Musik, ponera att du sätter dig i en bil, CD-spelaren pajar, CD-spelaren, skivan fastnar inne i CD-spelaren, du kan bara spela en enda låt så du får lyssna på auto-repeat och sen ska du kunna stå ut med ett par timmar innan du får ut CD-skivan.
Oj, nu blir det helt blankt.
Jag har lite tänkt på så.
Ja, jag får nog fundera en stund på den.
Om jag skulle bjuda en kock på middag, typ dig, vad skulle jag servera?
Ja, men jag uppskattar ju husmanskost. Men jag uppskattar ju också bara råvaror som är säsong, för då är de bäst. Och det kan vara ganska prestigelösa råvaror, om man säger. Det är bara en färsk rotselleri kan ju vara fantastisk om den blir rostad och som är lite smör till. Man behandlar det som en primör.
Det tar lång tid att rosta. Jag försökte göra nu här förleden och långbaka i ugnen. Det var inte som i kokböckerna stod att kör ner 45 minuter och det var en halv rå inuti fortfarande. Har du några tips där på man fixar?
Ja, dra upp ugnen på max och så dela sellerin.
Okej. Okay. Pensla, smör, olja eller?
Ja, det kan man göra. Men ett tips är väl egentligen att dela den rakt av, låt skalet vara på och så lägg den som två kullar liksom i ugnen, för då får man en härlig karamelliserad yta underst och sen kan man bara pilla av skalet om man tycker att det är lite för tjockt som ligger över.
Men du ska inte av allt det där skroffliga liksom, utan det tar du efteråt, bara borstar av den och...
Ja, pilla bort det om det är jord, men låt resten vara kvar.
Okej, okay. Man vill inte ha crunchet, det där extra jordcrunchet.
Nej, det blir liksom för bra.
Ja. Nu har du fått betänktid.
Du distraherade mig med en rotselleri.
Jag bara tog
det. Jag skulle nog kunna, men får jag lyssna på någonting av Metallica till exempel, så är jag helt nöjd, för det är ändå det är lite fart och det är ändå melodiskt
kanske.
Ja.
Ska vi ta den?
Det gör vi.
Taget, Titti Kvarnström, tack för att du kom.
Tack ska du ha. Lördagsgästen på Retro FM.